Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tjena, tjena. Bara en snabbis här innan själva dagens poddavsnitt börjar då. Jag sitter faktiskt här med nästa veckas sidekick. Och det är Tor från Grunden Boys. Hej Tor.
Tjena, tjena Micke.
Hur känns det att bli sidekick då?
Stort att få mig gott denna podden givetvis.
Ja, härligt.
Här ska bli nära. Ja.
Men vi ska ju släppa kanske då i den podden lite hemlis vad som kommer ske i Grunden Boys kanske.
Det kan bli något avslöjande, ja. Vi får se. Ja.
Men vi har ju faktiskt jämte oss nu Jocke då också. Jocke, tror du att han klarar av att vara med i en podd?
Nej.
Inte?
Nej. Ja, för man är för nervös för det.
Han är för nervös för det, ja vad gött.
Men det återstår att se.
Det återstår att se, ja. Man får lyssna nästa vecka på det. Mm. Men ja, vi kör igång dagens avsnitt i alla fall.
Nu är det fredag. Nu är det fredag. Nu är det götterna. Götterna. Direkt från Göteborg. Med Micke Månaden och Glenn Hussein. Välkomna. Götterna.
Hallå där, det var Glenn här. Välkomna till Göttena-podden igen. Idag har vi en gubbe som man har sett på tv ett antal gånger, vissa dagar i veckan. Framförallt på nyheter. Och det är ingen mindre än Dr. Mikael. Välkommen han!
Ja. Tack så mycket, tack för det. Kul att
det är fan fantastiskt, vi har försökt länge här men ja, till slut lyckades vi.
Jajamän.
Ja, jag tror inte du vet det men jag kontaktade er genom ert Instagram på den podden som du har.
Jaha, nej det vet jag inte.
Nej, jag skrev det där, vet du, man kan ju kontakta honom där genom Instagram då.
Ja, visst.
Men jag tror inte ni läser det riktigt så.
Nej, inte jag i alla fall. Producenten läste väl och la ner direkt.
Ja, Glenn Hussein och mycket mål.
Ja, just det, men fan är det funkar inte.
Så. Det är för jävla idiot.
Ja. Ja. Men innan vi drar igång podden nu då, så ska du få ställa, säger man diagnos?
Ja, det gör man. Det säger man om man tar reda på vad någon lider av.
Ja, exakt. Vad det är man har för skada eller sjukdom då?
Ja, narcissistisk schizofren till exempel.
Ja, det är inte lätt va?
Nej.
Hur förklarar man det? Vad är man då?
Personlighetsklyvning med självupptagenhetsinslag.
Oj. Vem har vi någon kändis som är det?
Det skulle vara hemskt om jag skulle svara på den frågan.
Ja.
Men det finns väl en många kändisar är väl väldigt extroverta i synnerhet programledare. Men om de är schizofrena vet jag inte förrän man har pratat med dem specifikt så här, på tur man hand.
Men kan man liksom bara avgöra det på ganska snabbt?
Ja, vissa diagnoser, de klassiska det här med att man är två personer är ju extremt ovanligt väl schizofreni. Då. Men vissa diagnoser kan man nog ta väldigt snabbt. Det kan man faktiskt göra och det är en bra insikt sådär, bra att ha ibland, men man vill ju inte slänga det som diagnos i ansiktet för folk som inte är bekänt av det. Då gör man nog bara folk skada och det är inget roligt.
Nej, ibland har man inget positivt att säga så bättre att vara tyst.
Ja, verkligen.
Men när ni träffar folk och sådär, tänker du säga då direkt att det var han, vad är det för konstigt för lur det här, vad var han för underliggande saker här?
Det...
Alltså, jag menar, är det en sån här jobb, alltså arbetsskada?
Ja, eller? Lite grann är det så. Det är ju det här med mötet med en annan människa. Det är ju väldigt intressant och det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Och man kommer väldigt långt och jag har en, tror jag, ganska känsliga spröt liksom. Jag kommer in i en lokal, då har jag liksom på 15 minuter vet jag ganska väl vem som vänstrar med vem och inte och vem som låtsas som något annat och sånt där. Jag har en jävla känsla för det där, ja. Kan jag tycka, men jag håller käften.
Jo, det kanske är lika bra.
Ja.
Ja. Då kan vi komma in på det sen då, Robinson, för där kan det vara en fördel att ha de här spröten utåt.
Ja,
men var du lika duktig på den tiden?
Ja då.
Ja, det var så.
Ja, det följde mig. Jag kan dra det när som helst. När det
ja, men gör det.
Jo, alltså jag hade ju en järnkoll på det hela Robinson-biten då. Det var ett vad med min dotter.
Vi bara förklara, du har varit med i Robinson
2003. Ja. Och det är en lång historia, men någorlunda spännande. Jag ska korta ner den. Men jag satt och tittade, och jag var inte så jätteintresserad. Och satt och tittade i soffan på Robinson. Och min dotter som då var 30. År sa det där, liksom satt och kikade på Robinson och jag satt bredvid och läste någonting tror jag. Och så sa han, det där kan du inte vara med, farsan. Det kan jag. Nej, det där kan du inte vara med. Det går bra. Och sen sa han, nej, det tror inte jag. Och då vaknade jag till, liksom, vadå? Ja, men Robinson kan du inte vara med. Jo, nu jävlar, tänkte jag. Här är en sån här grej, man kan bli vad man vill. Då vaknar pappa Mikael till i där och så tänkte jag att jo, jag kan vara med. Du förstår, kära dotter, man kan vara med om man, i vad som helst, bara man lägger ner lite energi och sådär. Mm. Och ja, men du kan inte komma med, det är 50 000 sökande. Jag kommer med om jag vill. Det tror jag inte, ska vi slå vad? Och då liksom, då slog vi vad. Och för att göra en lång historia kort, jag kom inte med. Jag stöp på målsnöret och där de ställde en direkt fråga. Hörru du Mikael, kan du tänka dig att kränka folk i tv? Nej, och det var ju fel svar då. Ja. Och då försökte jag, när jag nej hade liksom kommit ut, så skulle jag repa det. Jag såg ju till och med kamerorna tröttnade, bara zoomade ner. Och alla så försökte, ja men jag kan säga ifrån. Och det, så jag kom inte med. Så sa min dotter, nej, där ser du, det går inte. Det går visst. Sen så slutade det då, så gjorde man göra ett Super Robinson 2003. Då upprepar sig samma historia igen. Exakt samma sak. Jag skrev en ansökning som skulle fått en, liksom, en förhärdad brottsling att gråta. Och så kom jag med och kommer till samma intervju med samma folk och får samma fråga. Jag tänkte, ni måste ju vara dumma i huvudet. Kommer ni inte ihåg det här? Så ställer, kan du tänka dig att kränka någon i tv? Ja, så jag inåt helvete, sa jag. Och så ja, men, du ja, vill ha. Och sen så ja, det var inte jag skiter ju det. Jag hade ju jag en sak är vad jag säger, en sak är vad jag gör. Exakt. Men det här var ju då, och sen så då kom jag med och jag tänkte att jag har en järnkoll på det där, för jag vet ju precis hur man ska vara. Mm. Och det sprack redan på stranden när vi hade summit i land. Första timmen sprack min plan när vi skulle bygga britsar att sova på. Mm. Och då var vi två gäng och så skulle man, och då vet alla då som har läst på i 3 minuter att det finns sandlopper och de hoppar 40 cm högt. Mm. Bygger du nedanför så får du blir du totalt uppäten. Mm. Och så får du infektion i de här små det är som en fluga kan man säga. Och bygger man högre än 40 cm så slipper man. Så då sa jag det. Ja, det kan allting och sånt där. Ja, men då delade vi upp 2 läger. Så det ena läget byggde en brits på 80 cm och de andra på stranden. Mm. Och det blev ju exakt som jag sa. Då åkte jag ut.
Oj.
Det där blev liksom bara whoops. Då alla var helt ense. Killen ska ut bara. Så då åkte jag ut och då kom jag till, och det jag kände på mig, jag var, alltså att jag kunde inte bara, det var för dumt. Alltså. Jag vill inte ligga bland lopper och skit.
Nej,
och liksom, när jag, liksom, så att jag tänkte att men håll en låg profil bara. Jag klarar inte av det. Och så åkte jag ut och då kom jag till något som heter Gränslandet där jag satt i 28 dagar ensam. Sen kom jag tillbaka, så jag var ju med i alla avsnitt i alla fall. Men så att det var en lång historia.
Men du sitter själv i 28 dagar, vadå?
Ja, precis. Och sen kommer det var fjärde dag så kom det någon som jag fick tävla emot. I en tävling, och då kunde man tävla sig tillbaka, och den som då vann tävlingen kom tillbaka, och så fick den andra sitta på Gränslandet. Så det var ett parallellprogram, eller inte program, det var ju samma, men det var ett parallellplats
liksom. Ja, en ö för utrustad. Men jag måste bara fråga där innan Glenn går in där, när du fick nej, vilket år är vi på då?
2002.
Aha, året innan bara.
Ja.
Jaha, har de glömt av det så snabbt?
Nej, de satte inte ihop det liksom på något sätt. Det är jävla konstigt.
Inte det konstigt, för du sa det där att kan du kränka folk framför tvn?
Ja, i tv.
Eller i tv. Ja. Och då är ditt svar ja. Och det har ju ena, tänker jag på det som hände i, var det Paradise Hotel nu?
Ja, verkligen.
Alltså
ja.
Produktionsbolagen.
Men
alltså,
jag hade ju aldrig som plan att göra det.
Nej, jag vet.
Men för att uppnå ett mål. Så listig kan jag vara. För ja. Det var ju ett vad mellan mig och min dotter. Och det är bara, men det som jag, skälet till att jag gjorde det var att det så, här är så ostyrbart. Här kan jag hantera sen. Jag kan säga en sak och göra en annan. Det är, kan ni spela så kan jag. Så tänkte jag. Jag har ju ingen som helst av sig. Jag kränkte den dessutom aldrig någonsin. Nej. Utan tvärtom.
Hur gick det för dig då?
Vi var ju 25, det var ju här när vi var veteraner och utmanare. Ja. Det var det sista så här Super Robinson på SVT. Sen såldes ju det. Ja. Så jag kom femma av 25. Så att, det var väl okej.
Okay. Men var det som du hade förväntat dig eller?
Jag hade ganska mycket stämde, 80-90%. Men sen så trodde jag att jag skulle... En sak som jag kan tänka mig är väldigt mänskligt, men det här att inte veta. Om du vet att flyget är försenat 6 timmar på grund av att vingarna har lossnat eller de är trötta, eller då vet du, aha, trötta vingar liksom, det planet måste lagas. Men det är bara försenat. Nej, det är bara försenat. Du får den informationen. Mm. Vi förklarar inte varför. Det stör en människa så fantastiskt. Vi vill ha en orsak, ett skäl till det här. Mm. Men om vi inte får det, och det fick man inte i Robinson. Så att jag åkte till det här gränslandet. Jag visste ju inte att det skulle vara 28 år. Jag visste ju inte att jag skulle tävla. Jag visste ingenting. De satt med det här och sa att vi hör av oss.
Men är det det som är själva idén med det hela?
Ja, precis. Eller? Den här osäkerheten. Ja. Ja. Och då blir det... Då börjar folk bete sig annorlunda än vad de brukar mot sitt vanliga beteende. Det här med att du tar bort grunden för identiteten lite grann. Mm. Och det bara liksom, man kan bli sur för ingenting. Bara för att jag vet inte, ja, men vi hade lite mjöl och vi hade lite olja. Så vi kunde, och inget salt eller socker och vatten hade vi. Så vi kunde göra några jävla fras American pancakes utan kryddor. Så det räckte lite grann. Men vi skulle räcka i 3 dagar, 10 dagar. 3 veckor, när ska jag bryta, det fanns en nödsändare, ring på den här så kan du åka hem. Aha. Liksom, efter 2 veckor så fan jag åker hem alltså. För jag vet inte, men det var ju deras plan, och där trodde jag att jag skulle vara mer.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Insiktsfull och, men jag är liksom för intensiv tror jag, för att, så att jag höll på att krypa ur skinnet där.
Men är det någon mer som man känner till sen den?
Sen ja, den? Emma Andersson.
Emma Andersson?
Hon vann ju då.
Ja.
Hon okay. med Zäta heter han va?
Zetterberg, ja.
De bor ju här.
De har flyttat till Ängelholm. Ja.
Mulle heter det va?
Ja, Mulle. Eller, jag tror hon är från Ängelholm.
Ja, hon är från Ängelholm. Ja. Så gifter hon sig i Mulle.
Ja,
nästan säker på det. Ja. Där har den klassiska baddräkten.
Ja, min son gifter sig på samma plats dock vid ett annat tillfälle.
Skojar du?
Ja,
vad är hon för typ av tjej?
Jag gillar henne. För hon röstade ut mig. Och sa kvällen innan.
Därför du gillar ja,
kvällen, utan, kvällen innan, när vi har varit där liksom i 7 veckor, då kom hon och sa, hej Mikael, jag kommer rösta ut dig imorgon. Jag kan ingenting göra. Jag vill inte ha dig med på att stå på plankan och så här. Så, här. Så att jag är här för att vinna och du åker ut, så nu vet du. Och det, jag klangar inte klandra henne för detta.
Nej, nej, men det var för att du var en konkurrent.
Ja,
var konkurrens.
Ja, ja. Nej, jag gillar henne.
Ja, det är bra. Nu ska vi tillbaka till diagnosen då.
Ja.
Du ska få dig 3 tjock. Vi börjar med första nu och så tar vi andra lite längre fram och sista i slutet då.
Okay.
Och du ska inte svara i här, du ska skriva ner om du tror att du vet vad det är för något.
Ja.
En pojke, 19 år, spelar fotboll, får ont i vänster skinka, rompa. Jag kan berätta lite ischiasnerv över det.
Ja, alltså han får en...
Ingen smäll, ingenting.
Nej, vad gör han när han får ont?
Ja, säger till tränaren att han vill byta. Ja. Byter och sen, det här är Mikael Rindrap då, det här gäller mig.
Ja.
Så Mikael Rindrap, då har en film på det sen, för då börjar jag filma nämligen efteråt, för han har alltid filmat mycket, så jag byter ut mig själv och ont i rompan. Vi möter Knuts Ladugård, det är seriefinal juniorerna då, och så tror jag att Knuts Ladugård gör 3-2, alltså vi ledde med 3-0 då, så gör de 3-2, så ropar han, nej du ska in igen Eriksson, hoppar jag in igen fast jag hade jätteont då. Men det höll i sig en vecka. Och där är en höstdag. Nästa gång jag får ont är våren, året efteråt då. Mm. Då håller det i sig i 3 veckor och det gör ondare nu. Går lite längre ner i benet. Under sommaren så är det från dag till dag jag vaknar om jag har ont eller inte ont. Och så träffade jag en läkare som, jag tror att han var läkare för BK Häcken på den här tiden.
Ja.
Men han var jätteskumma. Han lägger mig på en brits och så har han en sten ovanför mig med en pendel som pendlar. Och säger han, du är ett vårbarn. Och sådana grejer då.
Ja,
och,
jävla,
ja då är, häxa, det där är ju helt oseriöst.
Från ja, jag blev ju sådär. Riktigt sådär. Ja. Men jag fick låna en strömapparat av dem.
Ja.
Med 2 sensorer på, tror jag.
Ja.
Så jag satte i den knöl man har bak nere vid. Kan visa dig.
Ja.
Den där.
Ja.
Och så ner här satt jag. För det var här inne jag hade ont.
Ja.
Och så körde jag max på den strömgrejen då. För det var ganska skönt. För det bedövade på något konstigt sätt
ja,
då.
Ja, det är TENS kallas det. Trans.
Okej. Okay.
Kutan. Nervstimulering.
Okej. Okay. Ja. Ja. Så det körde jag ganska mycket på under sommaren. Jag lånade apparaten då. Ja. Och då skulle vi möta min gamla förening då, Utsiktens BK, lite seriefinal där i Division 6 med Laggon som spelade då. Och då körde jag det till och med innan matchen då. Men det blev bara värre och värre under hösten. Så där är första året. Och då i slutet, när jag gått ett år där så kan jag ha ont från... Ja, jag har vaknat på morgonen så har jag ont. Eller att det bara kommer under dagen eller på kvällen. Så jag kunde aldrig styra det själv riktigt. När jag var frisk så var frisk. Jag hade ingen smärta överhuvudtaget.
Nej.
Hade jag ont så gick det lite längre ner.
Nu är ju inte jag ortoped. Så det är en sån du är ute efter här. Men det finns ju 1000 frågor man vill ställa.
Ja.
Finns det andra ledbesvär? Finns det andra sjukdomar? Har du gör ont när du kissar? Alltså det finns massor. Det här låter inte som ischias besvär alls.
Nej.
Utan för den strålar nedåt. Och det här är ju lokal. Det är ju kroppens största nerv. Och den går ju liksom... Det är ju det utstrålning som är det typiska symptomet. Och det har du ju inte.
Nej, men det kommer sen.
Ja,
det är en 4-årsperiod detta.
Okay.
Innan jag får diagnosen då.
Så, men ska han skriva ner någonting?
Bara om han vet om någonting.
Aha, jag vet ungefär var problemet ligger.
Men det är det första du får.
Ja,
det var första året då.
Ja.
Nästa gång kommer in och pratar om detta. Ska vi ta en 2-årsperiod.
Ja.
Och då kommer jag träffa Sten Björnum och Kjell Pettersson bland annat. Ja. På Medical Center.
Ja.
Kommer du ihåg det gamla... Finns de kvar
Kjell förresten? Pettersson?
Ja, vet han då?
Du är den där läkaren?
Ja.
Nej, han heter ju...
Vad heter han då?
Inte Kjell Pettersson, du är tränare.
Ja, men vad sa han då?
Pettersson, säger Lasse Pettersson.
Lasse Pettersson.
Ja.
Säger du någonting?
Ja, en rutinerad kille.
Ja.
Han och Per någonting, Per Edström eller Per någonting. De skrev ju en bok ihop.
Ja, okay. Om
idrottsskador.
Idrottsskador.
Ja, det vet jag.
Så de kommer jag nästa tjock då att berätta om det.
Mm. Ja.
Men vem var du när du växte upp? Och vart växte du upp här?
Jag är född i Stockholm, men min barndom från 2 års ålder så bodde jag i Södertälje. Jag har vuxit upp i Södertälje.
Aha.
Och först bodde vi på Täppgatan, 17 meter från Björn Borg som bodde på Torskällgatan. Så där brorsan är ju 56 också. Och de gick ju i parallärklasser tror jag, Blombacka skolan. Ja. Men sen så flyttade vi inom Södertälje, så att vi bytte vi skola.
Mm. Blir det någon, för Södertälje på den tiden var väl ganska bra i hockey eller?
Ja, SSK då, det var så det.
Var du med och spelade hockey?
Nej, jag spelade fotboll. Ja, okay. Och där var vi inte så bra. Så. Men SSK var ju den enda klubb då som aldrig hade alltid spelat högsta serien. Aha. Alltså på det här, under den perioden som...
Eldebrink var någon.
Ja, Anders Eldebrink. Ja, det var ju... Ja,
Jävlar vad bra han var.
Ja, han var ju någon som kasta spjut av Kenneth och deras döttrar är väl bra i basket.
Är det de som är Eldebrink-tjejerna?
Ja, det måste det vara.
Två steg. Ja. Ja.
Men hade de inte någon gubbe innan där som heter Stisse Johansson?
Absolut.
Var han i Södertälje?
Jo. Stig-Göran Stisse Johansson. Yes. Han var en liten kille som tacklades väldigt mycket. Ja. Han var med och gjorde några landskamper.
Absolut.
Han var jävlig. Han var ju forwards och spelgeni eller vad man ska säga. Ja. Ja, men det var ju mycket andra, jag kommer inte ihåg alla de där nu, men Tommy Bergman var nog med. Han var en av
Bergman, var det en tuffing?
Ja, det var en av de första proffsen tror jag. Ja. Men det här måste ju ha varit på 60-talet.
Ja. Ja. Jävlar, var det han tränare i?
Tommy Bergman?
Ja, när Frölunda förlorade 10-1 här i Scandinavium, sista femte avgörande. Vilka fan var det emot? Var det emot Skellefteå?
Hur länge sedan var detta?
88 kanske.
Ja, det är ett tag sedan.
Ja, det är med Brose. De jag...
Nej, för fan. Nej. Jörgen Pettersson och...
lite efter det då.
Algotsson var väl med också. Okay. Va? Eller har han börjat? Nej, Sandberg hette han ju, målvakten.
Ja,
Mikael Sandberg hette han va? Ja, skitsamma. Ja. Undrar om inte han var tränare då, Tommy Bergman.
Nej, det kan vara så.
Hur var det att växa upp i Södertälje?
Det var helt okej. Okay. Alltså, det var ju 68 kan man väl säga. Så då förändrades stan, för det kom väldigt mycket finnar som flyttade och började jobba på Scania. Mm. Så innan dess var det ganska lugnt. Scania Vabi som det heter då, var ju en väldigt stor fabrik. Det var arbetsbrist i Finland och fanns mycket jobb i Sverige, så det var väldigt många som lokaliserade till oss i Södertälje. Och då förändrades det, det var en ganska stor grupp, det var det första gången som det började bli lite grupper mot varandra. Södertälje är ju känt för det. Bortsett med andra etniska grupperingar. Men som att växa upp där så var det alldeles utmärkt. Mm. Och det gick bra tills högstadiet. Jag började ju ett år tidigare i skolan för att
naturligtvis.
Nej, för att morsan ville jobba. Så de hade ingenstans att göra av. Det fanns ingen barnomsorg. Så kan inte han få gå i skolan? Och då kan han räkna. Och mamma är ju mattelärare, så jag kunde ju räkna. Då, så att, då liksom, ja, men han får vara med. Så jag började. Så att jag har alltid varit minst. Och det var liksom, det var surt i högstadiet att alltid vara minst. Mm. Jag var rätt duktig på idrott och sprang fort. Och sådär, jag var bra på skidor och lite fotboll då, som på juniornivå och sådär, så att,
vilken position spelar du på?
På topp, ingen bolltjänst, utan jag bara törs en eller två gånger. Jag gjorde hur mycket mål som helst. Jag springer fort.
Du och Jan Ekström?
Ja. Ja. Men sen så var det annat och sen så, ja.
Hur många syskon var ni?
Jag har två äldre bröder.
Ja, okej. Okay. Mm.
Men blir det där att vara minst och gå med folk som är äldre än sig själv? Det är ju lite, du vet, med på den tiden, var det mycket droger och sånt då?
Nej, det var det inte. Inte droger, utan det var ju alkohol en del då. Så när man började bli 14-15.
Så här mellanöl.
Ja, men jag kommer ihåg när vi hade klassfest och jag blev inte bjuden på klassfesten. För Mikael var för liten, så det är ingen idé. Det sög lite, kan jag säga.
Så ingen idé, för att man är för liten.
Ja, för liten. Jag var inte hård på kuken och jag var för liten. Det var mycket sånt där. Det var fan inte roligt. Att...
Elaka.
Ja, de var elaka då. Och tjejerna var värst. Men de är ju... Alltså det är ju väldigt stor skillnad. Var psykiskt mognad, tjejer är ju före killar. Och jag är ett år efter, så det skilde ju väldigt mycket. Men man tyckte man kunde få vara med ändå. Men sen var jag rätt bra i skolan, så det var ingen bra kombination. Var minst och hyfsat smart. Alltså. Okay. Så att det var inte bra.
När tänkte du första gången det här med läkargrejer och sånt där?
Kom in när jag bodde. Sen så gick jag på gymnasiet två år, och sen så var jag i USA ett år och gick på high school. Och då började jag komma in. Att det var en av mina amerikanska papper då, alltså det här var via utbytesstudenter och sådär, som sa att du skulle bli läkare för att du bryr dig om folk. Och då tänkte jag att ja, fan, det ska bli idrottsläkare eller ortoped. Men det vart jag inte sen, men av andra skäl.
Okej. Du får gärna berätta, men bara innan där high school, är det lite som man ser på filmer och så?
Ja, väldigt mycket så.
Är det så?
Ja, det var fan sista gänget. Sista natten med gänget känsla.
Nej.
Ja, på riktigt.
Det dröm var, nästan.
Ja, ja det var liksom prom och det var cheerleaders och de kom hem. Och jag var ju med. Jag spelar ju amerikansk fotboll. Och jag har ju spelat då. Jag är ganska men jag var stark och hyfsat och då var jag 17 år. Och var liksom, kunde vi sparka soccer style. De körde ju tåfjutt.
Ja, ja.
De har ju amerikanska kickers då. Så det är ju bara i vissa fasta situationer. Field goals och extra points när man kommer in. Det finns några, men så var det. Och då så dök jag upp det liksom 54 kilo. Och liksom bland annat sa att du kan inte vara med. Åh, kan vara med. Och sen så hade jag en amerikansk mamma då. Alltså där jag bodde. Ja. Som sa till coachen att kan han inte få sparka bollen en gång? Kan ni titta då? Ja, det går bra. Sure, Mrs. Smith, it's okay. We're trying to be kind to exchange students. Kom, och då tänkte jag, nu jävlar i helvetet, alla jävlar. Så jag satte upp man på ett sånt här tid då. Och drömde till den här bollen. Jag får över mål, ut och träffa en buss 70 meter bort. Liksom. Och de bara... Och sen så var jag med och sen vart man liksom brudarna bara, wow, killen hjälte. Så vart det som 17-åring. Det vände på den sparken vände mitt liv.
Men du, när...
Det här är 1975.
Ja, men jag tänkte på när för du är inte kort nu. Nej,
när
drog du iväg? Liksom?
Från
när var liten? Liksom.
När jag var 17, så här, i andra ring om man säger. På naturvetenskap.
Okay. Men vad häftigt den känslan, för du vet på något sätt, man har ju alltid romantiserat det där med amerikansk.
Ja, men det var, om inte exakt så oerhört likt. Så här. Där Canton, Ohio bodde jag, vilket är där amerikansk fotboll uppstod, alltså i Ohio. Canton, Ohio. Aha. Hall of Fame ligger där. Det är en stad på 350 000 ungefär. Vad ska man säga, nedanför Stora sjöarna precis.
Ja, just det.
En timme söder om Cleveland.
Ja, coolt.
Ja, så att det var jävligt kul. Det var en bra period. Och sen kom jag hem då hade tränat i idrott i någonting, antingen simning eller styrketräning eller fotboll eller någonting. Och så hade jag väl gått upp 10 kilo och kom tillbaka liksom som en annan kille. Så det var annat.
Vilken känsla.
Ja, och sen då har jag hunnit ikapp det året. Mm. Så att jag liksom, sen så började jag där jag hade slutat i Sverige och bara blivit ett år mognare och det var, alltså livet var helt annorlunda, det vände.
Mm. Är det någon av de här gymnasiegubbarna där varit uppe på high school som du har kontakt med någonting än idag eller?
Med familjen där jag bodde?
Ja. Nej, jag tänker mer på som du gick i
nej,
skolan.
Inte, liksom. Nej, jag bodde hos två olika familjer och jag har kontakt med båda. Ja. Jag har varit över 20 gånger, det räcker inte. Och hälsat på. Senast för 2 år sedan. Jag hade kontakt med dem förra veckan. Mejlade. De är 80... De är ju 82, 84. Fortfarande.
Pigga och krigga.
Ja.
Kul. Ja. Men Glenn, något annat som kan få en vattendelare att rinna över. Det är ju dina nivåsättningar då.
Yes.
Kan vi få höra någon eller?
Ja, jag skulle bara se här.
Medan du tar fram det så kan jag berätta då att ni som väntar på dragningen av tävlingen då. Vi ska ha en paddeltävling den 15 maj.
Yes.
Spelar du paddel förresten?
Nej, det gör jag inte. Det har ju med den här knäskadan som jag undviker start och stopp. Jag försöker hålla mig fysiskt aktiv. Jag åker skidor och liksom, tränar både styrketräning och annat. Men simma gärna. Men just start och stopp är det något man ska undvika om man inte har någon korsband.
Ja. Jag förstår.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja.
Vi kommer in på korsband snart också då. Men har du någon
åsättning? Jo, jag tror jag har den här. Jag har en kompis, han träffade en tjej med bullfitta.
Jaha.
Men de fick tyvärr göra slut. För han var glutenallergiker.
Ja, okej, det är den nivån.
Ja, det kan bli värre. Det kan bli värre.
Ja, gillar du sånt här?
Ja, jag tycker det kan vara på sin plats av och till.
I rätt tillfälle.
Kanske inte dygnet runt.
Nej, kanske inte. Ja.
Du vet, Camilla Glens fru, hon är ju som en levande måltavla på sånt här. Hon får höra allt där hemma.
Mons pubis heter ju bullfitta på latin.
Mons pubis?
Mm. Ja, vet du det?
Ja, Mons med berg på latin.
Jaha.
Venusberget har du väl hört talas om?
Jo.
Ja, du får tänka till lite.
Vet du var det ligger någonstans?
Vad menar du med det?
Nej, jag bara undrar.
Vad härligt. Glenn, vi kör lite fredagskänsla, va?
Det tycker jag verkligen. Det var ju den här underbara låten med Björn Rosenström, After Work.
Härligt.
Den håller alla väder. Har du hört den?
Nej, inte förrän nu.
Nej.
vad är fredagskänsla för dig?
Fredagskänsla för mig är att ha komma hem från jobbet, ha tränat. Det brukar jag göra på lunchen. Hoppat över lunchen och sen ta en bastu. Det och en öl efter bastun. Jag är inte en sån som dricker öl i bastun. Jag tycker och sen så blir det en dry martini klockan 19.
Åh.
Ja, det är så här perfekt. Eller, alltså är du ju lite så...
Så ska det vara.
Aha, okej.
Okay. Ja, det upprepar jag gärna flera gånger.
Men den kan inte bli 19:30 då? Eller?
Nej, det är 19.
Ja. Men jag skulle vilja vara lite åt det hållet. Mm. För det låter ju väldigt... Mm. Som människa och även barn mår ju väldigt bra av fasta rutiner.
Ja.
När man säger att barn får fria tyglar, klarar de av det verkligen? Till en viss del naturligtvis.
Till en viss del, alltså, men det är klart.
Och lägga sig i samma tid varje kväll och sånt. Alltså, ja. De mår bra av det.
Absolut, de flesta mår bra av det. Ja. Någorlunda. Sen så, jag har ju jobbat som narkosläkare då i 35 år och har ju, när man går jour till exempel, då har man ju inga rutiner överhuvudtaget, utan då tar man det som kommer. Mm. Och det kan ju vara lite knivigt. Sådär. Men annars så någorlunda rutiner och veta vilka förutsättningar som gäller, vi är ju bra på alla nivåer, alltså bara yrkesmässigt. Om man ska ju komma med en ny förändring i en trygg miljö eller en otrygg miljö, så att du kanske får sparken. Mm. Hur förändringsbenägen är man då? Mm. Eller om någon säger vi ska göra en förändring, var med och hjälp till, du får behålla jobbet, men vi ska göra något annat. Mm. Hur förändringsbenägen är man då? Då är det ju jättemycket, då vill man vara med, annars vill man inte vara med. Nej. Så människan söker efter några saker, och det är trygghet, och sen är det någonting som hela den här podden bygger på, och det är igenkänning. Ja. Vi vill känna igen. Och Glenn känner vi igen och då blir det bra. Mm. Liksom sådär. Så vi vill det. Så det är liksom en grundläggande psykologisk mekanism.
Okay.
Men du, håller du till nu dagligen? Är det på Lindesberg eller?
Nej, där har jag paus ifrån. Utan,
aha, okay.
Så nu så skriver jag på en bok.
Okay.
Och som, jag vet inte fan vad den ska heta, men egentligen så förstod du vad doktorn sa. För det är den vanligaste frågan vi får på Nyhetsmorgon. Kan du förklara vad doktorn sa? Jag fattar inte. Och De sa att det var positivt och då nu är det negativt och provet var positivt och det var ju bra. Nej, det var inte bra. Det var ju negativt att det var positivt. Det ska ju vara negativt. Ja. Va? Och sen sa de att det var inte cancer. Varför skulle det vara cancer? Folk, alltså, då slår sinnet igen och hör ordet cancer. Och sen hör man ingenting och så kommer man ut därifrån. Hade du cancer? Jag vet inte. Nej. Och det där, just det här fenomenet den här, och kommunikationsbristen, den kan bli rolig faktiskt. Man kan skämta om allt, inklusive döden. Och det tänkte jag skulle göra i den här boken. Så det håller jag på att skriva på. Och sen gör jag Nyhetsmorgon.
Men för vi snackade ju om det innan vi kör igång här nu med podden här. Att jag tycker att jag kan ju fan ingenting om läkerier och sånt där. Alltså, jag är ju helt oduglig. Men när man lyssnar på dig så förklarar du på ett sätt som man... Så man fattar lite i alla fall. Mm. Inte den här läkaren som man ger in i jävla grekiskan. Nej, man förstår ju, du pratar ju till gemene man. Liksom.
Ja, det är ju liksom det, är det jag försöker. Ja. Jag har fått själv för det där och kollegor som säger att det går inte att förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Typ, det gör det. Det är ju det som är grejen. Ja, men då blir det inte exakt riktigt. Ja, men men det man, meningen går fram vad jag menar och hur de ska tänka. Och man förklarar ju, man ställer ju en diagnos för att underlätta för en annan människa. Dels att den ska känna sig trygg och att den ska bli bättre. Och man ska känna sig förstådd. Det är ju det avsikten, det är ju mitt jobb. Jag är ju för fan betald för att göra det. Mm. Inte för att svänga med svåra ord.
Nej. Men det är svårt idag. För när jag ser dig på tv, då sätter jag mig ner och lyssnar faktiskt. För jag tycker du är rak, du är tydlig och jag förstår vad du säger. Idag, ja, jag bor i Partille här utanför. Och nu har jag bytt vårdcentral igen. För andra vårdcentralen så varje gång kommer dit så var det olika läkare.
Ja.
Jag har svårt med deras språk.
Ja.
Jag går därifrån för jag är ingen sån där som säger till riktigt. Mm. Utan då knyter jag ner med fickan, går därifrån svettig och irriterad istället.
Ja, det är synd.
Jag vet. Jag skulle vilja ha det. De tog ju fram husdoktorn.
Ja.
Typ 03 säger vi kanske. Mm. Jag kommer inte ihåg. Det var väl senare tror jag, va?
Ja, det var det säkert.
Var det hon den där tjejen?
Nej, det var väl Alf Westerberg ska jag ha sagt. Men vet han? Bengt Westerberg, var han? Som tog fram det med husdoktorn.
Ja, det var det väl, säger jag då. Jag är ju inte så här fruktansvärt intresserad av organisationer numera. Men jag tror det.
Men jag hittar ingen husdoktor. För jag vill ha en där jag kan gå dit med mina problem.
Ja.
Jag har ett problem med min kropp idag som jag inte... Så jag väljer att inte söka för det.
Ja.
På grund av att jag känner mig inte trygg. Nämligen.
Ja.
Och det vet jag att när vi pratar om detta på, jag jobbar som målare. Mm. Många känner igen sig i detta.
Ja.
Så det är väldigt tråkigt.
Ja, det är ju märkligt också därför vi vet vad folk vill ha. Mm. Sen forskning tycker jag är spännande. Vi är mitt inne i en pandemi. Det är mycket vi inte vet om covid-19. Själv har jag ju varit chef på covid-diva i Lindesberg. Jag har inte gjort annat än hållit på med dem. Det är väldigt mycket vi inte vet. Men det är massa saker vi vet nu om vi släpper covid-19 och säger vi vet vad folk vill ha. Vi vill ha tillgänglighet, kontinuitet och kompetens. Men vi bryr oss inte så mycket om vem som ger kompetensen. Om det är så här till exempel att du, jag kan nivå A, B och C, men jag har en kollega som kan D och E, då ska jag fixa så du får träffa honom, men jag håller ihop det. Mm. Det är vad vi vill ha. Men du kommer komma till mig, vi ses igen.
Mm.
Och det här har varit känt i decennier vad folk vill ha, men vi kan inte leverera. Och då är svensk sjukvård ganska bra ändå, internationellt sett. Men det kan jag tycka är märkligt. Alltså. Vi vet vad folk vill ha, men vi kan inte ge det.
Nej. Och jag har ju alltid trott, eller jag tror fortfarande på sjukvården till 100%. För jag är sån, när en myndighetsperson säger någonting så tror jag på det. Mm. Sen har jag märkt att det stämmer ju inte alltid.
Nej, det är någonting också som jag slår ett slag för, vi har kört på många olika nivåer, det här rätten till second opinion. Att någon säger någonting att det här, du har en tendinit i gluteus maximus då, så långt har vi kommit med dig. Mm. Vilken muskel vet jag inte, men det är en
vad var det för något?
Ja, men du, den infot jag har om första
tre faserna här,
ja,
just det, då.
Ja. Och då liksom så får man bygga vidare på det och jag måste inte göra allt det här, utan det kan någon annan göra och jag ska hålla ihop det.
Ja. Jag har gjort det en gång hittills och det gjorde jag med min pojk, Henke. Han spelar handboll och han är ju ingen som gnäller. För året innan så ramlade han på, jag tror det var vänsterarmen, handen, hoppar av. Det är typ 10 minuter kvar på matchen, går ut, sätter sig och skitont, tejpar fingret, ledaren frågar, kan du hoppa in igen? Oavgjort, 5 minuter kvar, hoppar in igen, spelar mittnia då, tejpat fingret, men sen visar det sig att du har en spricka i fingret.
Ja.
Så han, ingen gnällkille överhuvudtaget, utan han och du vet ju själv, när man är uppe i det, det dövar ju bara att det är spännande. Men så har en annan handbollsträning ett år senare. Så ringer de till mig och säger, Henke har skadat knät. Så går upp, tömmer min målarbil, för jag har en stor tjockmatta bak i målarbilen. Åker ner, in med honom i skuffen där bak och så hem då. Men då var det studentfirande. Och det här var ju sent på kvällen. Så då var det ingen idé att åka in, för vi hade ju inte kommit in troligtvis då. Så vi väljer att ställa klockan ganska tidigt på morgonen, så åker vi till Mölndals sjukhuset här, till akuten med hans knä. Och det går ganska snabbt, för då är ju inget folk och de har precis bytt personal. Och så han kommer in dit och han ringer bara, nej du får komma och hämta mig. Så kommer jag hämta honom, då säger de så här, det är ett uttänt ledband.
Ja.
Jag trodde inte på det, Henke trodde inte på det. Så då köper jag mig själv en magnetröntgen, de bilderna du såg förut, på Kallanderska här i Göteborg. Billigare än vad jag trodde, kostade 2,9. Och visade sig att då korsbandet är av då. Och det var en benskada då, på detta då. Och då gjorde jag faktiskt så att då hade jag rätt till, jag själv trodde att läkarna hade gjort en felbedömning då. Var det rätt av mig att göra så? Eller?
Absolut, det var absolut rätt.
Ja.
Men dessutom så skulle man göra upp en uppföljning på det här knät. Det skulle man kunna gjort utan att du ska betala 2,9. Vilket är fruktansvärt lite pengar internationellt sett. Men mycket för oss. Men det är så vår sjukvård ser ut. Men är man professionell så säger man, hör du, vi har en arbetsdiagnos så här och så här, det är ett uttänt ledband. Om det nu inte blir bättre så ska du. Och då får du skapa det förtroende, du kommer tillbaka, man kollar upp det. Det är så det ska gå till. Ja. Inte skicka ut någon och sök om det. Sådär. Så skulle jag nog tycka att man hanterar det.
Ja. Du ska bara ta en annan snabbis. Ja. Andreas, min jobbarkompis, han opererade sig igår för menisken.
Ja.
Han var också på Mölndals sjukhus. Och det är inget, alltså, ni som jobbar på Mölndals sjukhus, alltså, det här är ingen kritik, utan det är grejer som har hänt. Han var där för en och en halv månad sedan och han sa också uttänt ledband.
Mm.
Han trodde inte på det, han hade försäkring, så han tog det genom Kallanderska då. Fick magnetröntgen där, eller en röntgen i alla fall. Sen vad det var för röntgen vet jag inte. Och sen opererade han sig igår då för menisken då istället då. Så han gjorde också den vägen då, vandrade då.
Ja.
Så det händer ju hela tiden att man gör felbedömningar.
Ja, absolut.
Är det vanligt?
Nej, inte speciellt vanligt, men det förekommer alltid. Man måste alltid vara medveten om att liksom bara en idiot är bergsäker, brukar jag säga.
Okay.
Så att du måste ju ha, jag är jävligt tydlig och säger, nu ska vi göra, jag sysslar inte så mycket med knäna, jag sysslar med luftvägar.
Ah.
Och då har du inte kommit tillbaka imorgon, utan du har 2-3 minuter på dig.
Ah, just
det. Och om du får fel, det är därför jag tycker intensivvård och anestesi är så roligt, för att det händer, du får liksom bekräftelse om du gör rätt eller fel. Direkt. Alltså går det bra eller inte.
Liv eller inte.
Sådär. Och men man, jag måste ju då göra, nu gör jag så här, plan A funkar ju aldrig någonsin, vare sig privat i livet, tycker jag, utan livet är plan B, eller C, eller D, eller, alltså, det är ju alltid så där.
Var är du just nu? C eller D?
Det är nog D, E, så där rent partnermässigt så.
Ja, exakt, berätta nu.
Ja. Nej, men så åter till ordningen skulle jag säga.
Ja, men vi släpper inte det.
Nej, det behöver inte göra. Men du måste ha en plan B i alla lägen, i synnerhet om folk slutar andas så bara, oj, fan, det funkar ju inte det här. Utan vad gör jag nu? Det funkar inte. Och det kan man ju ha så att misstag sker, men man måste ha en tydlig, man måste vara tydlig, enkel och för omgivningen uppenbar och ha sin arbetsdiagnos eller sin åsikt. Men veta, jag kan ha fel. Men man ska inte agera som om man har fel. Då har man ju börjat i fel ände, i dubbel bemärkelse. Men man måste ju alltid ha med sig, det kanske inte är rätt. Vad är det då? Jag följer ett spår. Det här går ganska bra, men om jag nu har fel, vad är det för vanligaste?
Förlåt, jag kollade det ljudlöst.
Ja, du behöver inte förklara.
Ja, men fan kan det ringa då? Ja.
Men du sa själv att du är inte expert på knän, men bara en basic fråga. Kan man liksom leva normalt utan korsband eller ledband, eller ja, måste man ha någon konstlad grej då? Eller?
Nej, det kan man hyfsat. Det blir lite ostadigare. Men om man byter ut en via artros, som i mitt fall, jag drar av ett korsband och så får jag en meniskskada och så får jag en kapselruptur. Det är en klassisk triad som man bara fångar upp en av tre i mitt fall.
Ja, men berätta mer som vi fattar. En klassisk triad, sa du.
Ja, just det.
Tre olika grejer då.
Alltså, kapseln, det är som en damask som omsluter leden. Som istället för någon hjulupphängning så sitter den runt en led.
En handske.
Ja, typ. Och den sprack.
Ja.
Och sen så menisken som är en stötdämpare. Ja. Den fick en spricka. Och korsbandet, för främre korsbandet då, gick av. Och det här vet man att de här, finns den ena så finns den andra liksom. Men och jag blev opererad och så tog man bort menisken och då funkade det ganska bra. Och sådär, så att...
Men fixade du inte korsbandet?
Det här var 1982, det gjorde man inte på ett bra sätt då, det kunde man inte.
Var det sådana långa ärar eller? 30 centimeter?
Nej, alltså då tog man ju, använde man Dacron och olika sådär, det gör man ju inte nu. Nu borrar man ju och nu tar man ju en kroppsegen sena från utsidan av låret och borrar fast på ett speciellt sätt.
Han tog knäsenan, tror jag.
Ja,
Henke.
Ja, det är lite olika metoder. Det finns, jag har säkert 20.
Ja, men det finns som du säger, låret. Ja, och, ja. Eller...
Men, men man kan, som svar på frågan, kan man leva ett normalt liv? Ja. Blir man bra på att löpa just? Det är ju det sämsta. Därför att du får en flygfas och en stöt. Så att allt simning, cykling går skitbra och sånt där. Men just stopp och start på ett jumpagolv, det är det sämsta.
Ja.
Men alltså du kan ju liksom gå och stå och handla på systemet, det funkar.
Det räcker ju.
Ja, det var en jävla tur.
Du var inne på Martini där, men vad gillar du att dricka?
Jag är väldigt förtjust i rödvin.
Ja, det är så?
Ja, det är.
Men blir du inte hängig av det?
Nej, alltså, inte minst. Jag blir så jävla vacker.
Ja, det är så. vad tycker
du? Jag skulle fråga det tidigare när vi var inne på det här med klockan 7, en dry martini och det här. Det jag tänkte fråga då var att räcker det där då? Eller sen kommer vinet då?
Nej, sen kommer vinet.
Ja, ja. Det är inte stopp efter den där martini?
Nej.
Ingen whisky, ingenting?
Ja, det kan jag tänka mig efter en väldigt kryddstark måltid så kan jag tycka det är gott. Efteråt alltså.
Okej. Okay. Ja.
Men sådär. Men inte, jag dricker ytterst sällan efter klockan 24. Det blir inte roligare. Utan då,
nej.
Då,
nej, det händer lätt så ofta.
Nej, utan det är liksom... Och sen så dricker jag ju varannan vatten. Och det har folk inte fattat. De tror att det här är att man hoppar då över ett glas vin och så dricker man vatten. Det är inte så det funkar. Utan alkoholintag leder till vätskebrist.
Exakt.
Och då leder till cellsvullnad och liksom, cellerna mår sämre. Men om du under... Nu ska inte jag lära ut hur man ska...
Fortsätt.
Men om man kompletterar... Men då får man ju springa och pissa. Ja, det får man.
Ja.
Men däremot så mår du bättre om du ser till att du inte är uttorkad.
Så man slipper de här svullna fötterna och det då?
Ja, precis. Fast de ansiktet, då är det ju hjärnan då. Som, det är det som gör ont.
Dagen efteråt.
Ja. Och har du då, så att då kommer man vara fräschare och behöva kortare tid för att hämta sig.
Men vi pratade det, Glenn och jag, på vägen hit att... Ja, vi behöver inte gå in för mycket på det, men bara de håller sig till öl och... Vad sa vi?
Öl och vin.
Öl och vin.
Ja.
Typ.
Ja, alltså det är den här klassen, ni är ute efter det, så blandar man så blir det sämre.
Nej, men tänker man, hur man mår dagen efter. Alltså, ja. För det är mycket jävligare om man har druckit sprit liksom.
Ja, om man nu ska ta det bästa egentligen, det som, som jag skulle säga, man får minst
hangover.
Det är nog torrt vitt vin och champagne.
Ja.
Och sen så att man kompletterar med mycket vatten. Mm. Och sen så pausar man ju lite när man ser att det egna pisset blir... vitt.
Ja.
Eller när man börjar prata med sig själv i spegeln. Det gör alla. De säger, och så säger man, tjänar det Mikael, fan vad du ser ball ut ikväll. När den fasen har
kommit. Och så blinkningen med ögat.
Ja, och så jävla killar så det. Då vet man att nu softar vi lite en timme här.
Vad är det med vit och rin? Den känner man igen. Ja, den kommer ju då.
Det efter två öl för fan.
Nej, inte två öl, nej.
Tre kanske.
Gillar du öl förresten? Så...
Vid rätt tillfällen så är det... Det är ju egentligen det sämsta man kan... Liksom det är ju sockervatten med alkohol i. Rent näringsmässigt. Så att, men jag för fan. Visst gillar jag öl vid rätt... Men jag slödricker inte. Jag vill nog vara törstig.
Okej. Okay, ja. För vi har... Steffo har ju testat våran öl. Jag och Glenn har en öl.
Aha.
Nämligen en riktigt bra hantverksöl från Odd Island där nere i Lindome.
Aha.
Han testade den och han sa att den var jäkligt god.
Jaha, så
det. Och det är bra betyg när han säger det.
Ja, det måste han. Han gillar ju livets excesser,
ja.
Har jag förstått.
Och han sa att det var en törstsläckare.
Ja, ja.
När man grillar också.
Ja.
Och det gör du inomhus, har jag hört.
Ja, ja, för fan, det gjorde jag i
mitt... Vadå, grillade du inomhus?
Ja, jag har ett stort vardagsrum. Ja. Riktigt stort vardagsrum.
Får vi höra, hur stort då?
200 kvadratmeter och 6 meter i tak.
Vänta nu, 200 kvadratmeter.
Det kan vara 180, det jag tog i lite. Men ändå, ja.
Ja. Men, alltså...
Ett helt hus bara som... Med en inomhuspool och 8 meter högt i tak. Ja, 7. Ja,
fan vad gött.
Ja.
Men vad är det för, har du gasolgrill då?
Ja, det har jag. Men,
för jag tänkte så här,
jag har öppen spis, det går ju liksom, det gör man ju som man vill.
Jo, men det kan man inte, alltså, om vi ska vara lite allvarliga, kan man inte dö?
Jag har varit allvarlig hela tiden.
Ja, men kan man inte dö om man grillar inomhus med kol eller något sånt där?
Jo, det kan man, men du skulle ju se hur människor har haft det. Hur tror du det var med ventilation på vikingatiden? De levde ju...
Men vi snackar nu alltså.
Alltså, men vi dör ju inte lättare nu. Nej, det är klart man kan, men det finns ju många symptom. Du blir trött och liggande och slö och sånt där. Så att innan, så att det är ju inte bara att du plötsligt trillar av pinn. Nej, så funkar det inte.
Det hände en olycka här, det här för typ 15 år sedan i alla fall, ja. Där folk dog då.
Ja, men då är det väl klart, jag sätter ju inte eld på jag grillar ju bara lite. Jag gillar ju dessutom, det är ganska rå ganska rosa kött, så att jag grillar ju inte, liksom, jag låter ju inte den stå på hela dygnet, utan men det där lilla att man ska bränna på att biffa liksom, det är inga bekymmer.
200 kvadratiska skulle jag se det vardagsrummet. Ja, alltså.
Men är du en grillgubbe eller?
Ja, jag...
När tiden kommer nu när det blir diggat väder och sådär.
Absolut, ja, tycker jag.
Är du som han på Solsidan?
Nej, inte som, vad heter han?
Freddan,
nej. Så desperat, nej, det är jag inte. Jag grillar gärna fisk. Lax är ju jävligt, det är ju jävligt bra mat.
Mm. Det är det. Mm. Du sa ju rött kött där.
Ja.
Vi... Kalla oss män i alla fall. Kolesterolet.
Ja.
Har det med rött kött att göra?
Nej, det har med det allmänna allmänna matintaget att göra, om man är övervikt eller inte. Så det har mer med den totala vikten, vilket BMI man har, än vad det består i. Sådär. Och rött kött är ju med ganska mycket protein i också. Mm. Så att det är ju inte ett jätteproblem om man är normalviktig.
Nej. Gillar du rött kött, Glenn?
Ja, för fan, jag käkar det mesta.
Ja.
Men jag skulle fråga det där med lax. Är inte det jävligt fett då?
Jo, men det är skitbra. Det är
men
bra,
det är det
fett
som är bra. Alltså.
Och det är D-vitamin och det är bra. Och det finns väldigt mycket näringsämnen. Så att fet fisk är... Makrill är ju skitbra.
Ja, okay.
Men det är hyfsat energirik. Men om man tänker en liksom chorizo eller någon fetkorv eller något sånt där, det är nog väldigt mycket sämre.
Ja, det låter ju sämre. Ja.
Makrill, du har ett sommarställe på uppe,
utanför Tjörn. Flatholmen heter det.
Flatholmen,
och alla är från Stockholm garvar när man säger det.
Ja, det är klart.
men det har med bottens beskaffenhet att göra. Ingenting, inga associationer i övrigt.
Nej, som vi pratade om förut.
Ja. Men ja, det ligger precis vid Klädesholmen kan man säga.
Ja. Vad fiskar du mycket makrill där då?
Nej, jag har inte mycket sådär, men det dörjar ju en del. Men jag kör ju mer med nät och tiner. Så.
Nät, vad är det för något då?
Om man lägger bara ut, då får man krabba och plattfisk framförallt.
Ja, okej. Finns det rödspotta och sånt där uppe?
Ja, det är det. Ja.
Mm. Ja, det är fint, är det. Mm. Och hummer, fiskar du?
Jag har aldrig fiskat hummer.
Jo.
Är det olagligt eller?
Ja, det är ju sista måndagen kan man säga i september. Ja. Innan dess får man inte ta det längre tillbaka.
Varför är det just så med humrar?
Fortplantar sig och de byter skal och sådär. Så att de måste vara färdiga. Och det är de inte i juni, jul.
Nej. Eller, men du får lov att fiska. Alltså, om du inte är yrkesfiskare och sådär. Fiska upp humrar när fan du vill.
Nej.
Men när de är klara med nu? Eller när de är färdigvuxna?
I slutet på september, då får du ta upp dem.
Då är det lagligt alltså.
Då är det lagligt, absolut.
Ja. Ja,
då
första måndagen efter den 25 september, eller oktober, september.
September.
Ja.
Mm. Okej.
Okay. Ja, jag har varit ute och testat en gång. Ja. Fick motorhaveri och allt möjligt. Ja. Så det är spännande.
Det är dyra humlar.
Ja, jävla vad dyrt det blir om man ska fiska själv.
Ja.
Men det är ju inte det. Det är ju det där med känslan att alltså, må gott i livet, Mikael.
Ja.
Vad är det som får dig att må gott? För många där ute av våra lyssnare och överhuvudtaget i Sverige och även andra delar kämpar ju med det här med att vara lyckliga.
Ja.
Hur kommer det sig att folkhälsan
Alltså man får ju göra upp med sig själv med, alltså vad är lycka? Det är ju en ganska stor fråga. En sak, jag brukar säga, dessa förbannade danskar, hur man än mäter så är danskarna alltid lyckligast. Om du kan prata om hur de mår, hur, om det är måluppfyllelse, vad man är, vad är lycka? Är det att nå ett mål eller att bara må gott? Eller att ha vunnit pengar? Eller vad är det? Det är olika saker för olika människor. Danskarna kommer alltid högst. Mm. De är gladast och lyckligast.
Enligt vem?
Enligt alla såna här psykologiska studier som man gör. Det spelar ingen roll vilket land. Danskarna kommer liksom ständigt topp tre och etta. Och hur en vänder och vrider på frågorna. Är du lycklig nu? Eller är du, man kan ju ställa frågan på väldigt många olika sätt. Mm. Men... Så att det är ibland lite lurigt att svara på. Det beror på hur frågan är ställd. Men det som får mig... Det är några saker som är så extremt påtagliga för mig. Jag sysslar med död och har gjort 35 år och intensivvård. Och vet att det blir, apropå livet i plan B som jag har pratat om förut. Mm. Det blir inte som man har tänkt sig. Och det folk säger, det sista de säger av de man kan prata med när de dör är inte, jag gjorde för mycket saker. Jag skulle aldrig ha rest det här. Utan man säger, jag skulle köpt den där bilen jag alltid drömde om. Jag skulle ha gjort den där resan. Jag skulle inte ha väntat med frugan. Jag skulle ha. Det är det man säger när livet är på väg mot sitt slut. Och livet är skört och så påtagligt ändligt. Att jag lever verkligen i nuet så mycket det går liksom. Sen spelar jag inte på... Jag spelar på trav, det gör jag. Men jag satsar ju inte liksom hus och hem på det där. Utan jag tänker till. Men jag fångar ögonblick. En bra middag, en trevlig promenad. Ett festligt köttande med er. Är någonting som är livet. Det pågår här och nu. Det hade varit bättre med en öl också, eller rödvin. Men nu får man väl hålla till godis som det är. Nu skulle ju tittarna se er, eller lyssnarna. Men det tycker jag. Så att jag är bra på att njuta i stunden. Mm. Och värdera detta. Mm. Och inte bli för sentimental. Men så rätt vad det är så är dagarna slut.
Mm. Nej, jag håller med dig 100%. Alltså, allt du säger.
Kan inte du förklara för Glenn då? Jag var på Glenn x antal gånger. Han har ju en grej han verkligen vill göra i sitt liv, men han får ju aldrig tummen ur.
Aha.
Och då åker till Australien.
Ja.
Och dyka med vithaj, var det va?
Ja, alltså inte fritt, men nej. Ner i bur.
Ja. Ja. Det fattar vi nog.
det är så mycket det liksom. Ja. De har ju alla djur i världen som är livsfarliga. För fan, det är ormar och jävla massa små insekter som man kan dö av. Ja. Och det är hajar och det är krokodiler och fan, hans mormor.
Men varför åker du inte för?
Nej, just nu har det ju varit säkert ganska svårt runt praktiskt sista året. Ja. Men Nya Zeeland är ett land som jag gärna skulle titta på. Det är en väldigt fantastisk natur.
Ta och säga att det är ganska lik Sverige.
Delar av det. Det är två
det är mycket grönt, va?
Ja. Och berg och grejer. Och delar av den här Sagan om ringen är inspelad där, tror jag. Så att det är jävligt häftigt natur.
Ja. Ja, vi måste få Glänta att ta det steget. När vi kan börja resa igen då, naturligtvis.
Ja, precis. Ja.
Jag tänkte på det. Vi går in på fas 2 här nu.
Ja, nu är fas 2.
Ja. Nu har jag ju träffat massa läkare.
Ja.
Jag blir sämre. Jag får mer ont.
Men när du säger sämre så är det smärta. Du har inte känselpåverkan. Du har förändras inte vid rörelse.
Nej, lyfter jag tungt.
Ja.
Så då får jag ont. Och det sitter från, nu ska jag visa doktor Mikael, från den knullen här.
Ja.
Och så nu går det ner ända ner till vaden. Gör det.
Ja.
Så nu har du börjat gå längre ner.
Okej.
Nu vet inte jag mycket, men så att det gått ett halvår till kanske då. Och då träffar jag då Leif Svärd.
Men då måste man under den här tiden gjort en massa undersökningar och kollat så att du inte har...
Nej, vet du vad? Nej. Jag gick ju alltid när jag hade jätteont.
Ja.
Jag gick till, vi hade ju något som hette Cityakuten här i Göteborg. Ja. Jag låg nere vid NK där.
Mm.
Kom dit in, han sa gå hem och ta 2-3 och så blir det bra. För han slog med jag kommer ihåg så väl. Slog på mina nerver på knät. Mm. Kolla så de funkar. Ja. Och på hälen.
Ja. Det är den där reflexgrejen.
Ja, ja, det är, och det, och det är ju det man är ute. Det, jag vill bara säga det. Att, för, alltså det man är rädd för att den där...
Ja, men, den är ju avstängd.
Jaha. Det skulle...
Det är inte.
Ja, 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 då säger till den. Den är av.
Den ringer inte när jag håller på ljudet. Sen går jag skum. Skitsamma. Ja.
Ja. Nej, men alltså det som... Det, de nerver som man är rädd för, det är ju liksom de som går ut ganska långt ner ifrån ryggmärgen. Och de går till urinblåsan bland annat. Mm. Och till känsel och rörelseförmåga i benet. Mm. Men om du till exempel... Om de är påverkade så du inte känner av urinblåsan, då blir den stor och då går den sönder. Okay. Då kommer du vara inkontinent för resten av livet. Mm. Så det är man väldigt snabb. Men har du de här olika reflexerna, då vet man att det funkar. Okay. Då kan man säga att nej, men det är inte så. Och sen testar man känsel då. Och allt sånt där. Och jag har ju oerhört svårt att se att man inte skulle ha gjort en datortomografi av kotpelaren för länge, länge sedan här. Det skulle jag i alla fall ha gjort. Och då vet jag ju då vet jag några saker. Och det vill jag passa på att ta tillfället i akt. Mm. När en doktor säger vi såg inget på röntgen. Mm. Det betyder att man har, när man inte vet, nu ska jag börja så här istället. När man inte vet som läkare, då börjar man i andra änden och utesluter allvarliga saker. Så när någon säger vi vet inte vad du har, då kan jag säga, du har inte cancer i kotkropparna. Du har inte prostatacancer. Du har inte nervpåverkan. Du har inte en stor blödning. Du har inte fel på urinblåsan. Du har inte. Alla de här sakerna ligger i svaret. Vi har inte hittat ditt... För att man har börjat med uteslutningsmetoder av allvarliga tillstånd. Mm. Och ibland kommunicerar man det här väldigt dåligt. Så att säga, hör du, bästa patient, jag vet inte vad du har, men jag kan tala om för vad du inte har. Du kan vara lugn. Det här är inte cancer eller myelom eller ben eller något sånt där, utan det här är, just nu så ser vi ingenting mer än det här. Mm. Det får man utifrån ett svar. Mm. Så att det är lika intressant eller för att veta vad det är. Om det inte är någonting av alla de här mystiska, hemska diagnoserna, då kan man säga till dig så här, gå hem, ta en Alvedon, spela fotboll, det är ingen fara, det är ingenting som kommer att gå sönder. Mm. Men om det gör ont, ja, då spela tills det gör ont då. Mm. Så att det finns väldigt mycket information att få ändå. Och att om du har någon som kommer tillbaka, och det är någonting som läkare också borde... Det kan gälla barn, alltså, i synnerhet barn och mammor. En mamma som har suttit på akuten, nu hoppar jag lite fram och tillbaka, men jag ska ta det här som ett väldigt lysande exempel. Om du kommer in med ett barn, du sitter 6 timmar med ett skrikigt barn, doktorn kommer in, tittar i 2 minuter och säger att det mår bra, så går du hem och sen så blir barnet sämre, så kommer du tillbaka. Hur sugen tror ni att den här mamman är att sitta 6 timmar till?
Nej.
Men hon gör det. Då är det nog fel på barnet. Mm. Då är det vem kan barnet bäst? Och då är det sånt ska man ta på mycket stort allvar. Och det är lika så om du har någon som har ont i benet. Och nu har du varit fram och tillbaka 3 gånger. Vi har ingen diagnos. Vi har uteslutit grejer. Nu måste vi gå vidare till en diagnos. Så skulle jag ju lagt upp det. Nu är jag inte ens ortoped. Nej. Men på det sättet skulle jag hantera det. Och då skulle jag kunna sett på röntgen, på datortomografin, på MR:en, så vet jag precis alla olika. Så jag kan inte se egentligen hur man kan missa. Oavsett, jag vet inte vilken diagnos. Jag har inte läst röntgensvaren. Men det här är inte så jävla svårt.
Nej, men nu kommer vi vidare nu då.
Ja.
Sten Björnö. Medical Center kommer jag, får han som läkare. Och de provar även stortån mycket om jag hade kraft i den.
Ja, de provar allting.
Ja. Men då skickar han mig på datarunken då.
Ja.
Så jag åker dit upp, får göra den. Och det räcker att jag bara ligger ner på ryggen, ja. Så känner jag riktigt varje hjärtslag, så pulserar det, så får jag ont. Mm. Jag ligger ner alltså i benet.
Ja.
Så jag tänkte, gött, nu hittar de felet då. Så han gör datarunken på alla koten här nere då.
Ja.
Hittar ingenting.
Nej. Kör de, vet du, en angiografi, gör man det med kontrast?
Ingen kontrast.
Nej.
För
då kan man se alltså om det är förändringar på blodkärlen istället, och när du känner puls, då tänker man redan, jaha, är det för det, kärlsmärta kan man ha jävligt ont i när man får en dissektion av ett kärl. Någonting, man får blod bakom tapeten, det rinner på fel ställe. Det ska rinna liksom här uppe då. Mm. Kan man få liknande symptom, måste man köra med kontrast.
Okej. Det gjorde jag faktiskt en annan gång, för jag kissade blod.
Ja.
Då sprutade man in kontrast. Ja, så fick jag ligga stilla
annan,
och titta.
Det är en annan historia, för då är det urinvägarna och inte i blodkärlsystemet. Ja.
Men det var intressant, fick jag sitta och kolla på den tvn.
Ja.
Hur det vandrade då, om det var stopp någonstans eller inte då. Mm. Ja. Fortsätter hos dem, går och säger sjukgymnast.
Ja. Men vad kom ut av den här datortomografin då?
Ingenting.
Ingenting?
Ingenting. Fortsätter. Jag...
För det här är ju roligt nu då. För, då, för att nu får jag ju vatten på min kvarn. Ja. Nu vet jag ju då. Vad får du ut av det? Ingenting. Men då har du uteslutit diskbråck.
Ja.
För du skulle sett ett diskbråck. Du skulle sett ett aortaneurysm. Du skulle sett en dissektion. Du skulle sett en propp. Du skulle ha sett... Men det har vi inte sett. Nej. Då har man ju inte det. Man har ju inte liksom sprickor i kärlen ibland eller diskbråck ibland. Det kan variera lite grann i och för sig, men, ja, men inte så mycket.
Jag fortsätter gå där. Ja. Och efter ungefär ett år så kommer då... Jag glömmer att Lasse Pettersson, vet han?
Lasse Pettersson.
Ja, det heter han.
Kommer in. Känner mig, känner på stån, går förbi bara snabbt och frågar Sten, kan du bara kolla snabbt här? Kommer in till mig, känner ja, lite grann och jag har ont och detta. Ja, men skickar han på en datarunken igen.
Ja.
Så åker upp till Sahlgrenska igen och gör en datarunken.
Ja.
Och nu är jag ändå ondare.
Mm.
Nu har jag börjat checka både citadon och trandolan och tramadol. Mm. Allt möjligt bara för att få väck smärtan ungefär då. Så att jag blev pillerberoende är en annan sak.
Ja.
Pillerberoende. Alltså ja, piller, ja, jag tror att du ville pilla på allting.
Men då i alla fall, så på den datarunken ser de heller ingenting.
Mm.
Och då slutar jag gå hos dem sen då.
Ja.
För de kunde inte hjälpa mig, sa de.
Nej.
Nej. Jag tar alltihopa nu då. Så,
det tycker jag.
Ja. Fyra år efter första smärtan så ska vi ha kräftskiva på Askim. Mm. Nästan fyra år efteråt då. Och nu har jag så ont. Alltså jag kunde gå på stan och så gick jag och så följde jag bara ihop för jag fick sån smärta ner i benet. Så jag bara ramlade. Alltså.
Ja.
Jag kunde inte gå. Var sängliggande många månader. Folk började prata simulanten och jobba kompisarna. Ja, skitsamma. Jag gick ju in och mådde dåligt. Jag går in en period där ingen trodde på mig tyckte jag. För ingen såg ju något fel på mig.
Nej.
Men åker jag upp dit på akuten på Sahlgrenska och berättar hela min story för den läkaren som sitter där. Och då har vi precis varit på Mallorca.
Mm.
Så då är jag solbränd, precis som du brukar vara så fint.
Ja.
Köpte inte klocka där. Så han tar en röntgenbild på mitt bäckenben.
Ja.
Gör han. Kommer tillbaka och säger att ja, jag hittar inget. För de ser ju bara akuta problem där.
Ja.
Så det är akut då.
Ja.
Men han sätter sig ner och pratar med mig. Han säger, ja, fin klocka du har köpt. Ja, 100 spänn kostar den, men den var guldig och sådär då. Och så bara han pratar hur det har sett ut. Så berättar jag hela min story för honom.
Mm.
Veckan efter på fredagen får jag hem ett brev från Sahlgrenska. Då har de hittat förändringar på mina bäckenleder.
Mm.
Har de gjort. Han gick in och kollade på röntgenplåtarna igen.
Ja.
Och skickade mig till reumatologen.
Ja, och de säger att det är Bechterew eller säkert.
Bechterew,
ja.
Det var min story av det hela då. Det är ju Bechterew. Man har ju olika typer av smärta.
Ja.
Det är från person till person. Men så min smärttröskel ut. Eller historia ut då.
Ja. Men Bechterew utvecklas ju över tid. För den som inte vet nu. Nu ska vi bara, för det kan vara kul att veta att Bechterew kan ju jämföras med någonting som heter bamburygg. Alltså man får, koterna växer ihop och man blir väldigt, väldigt stel. Och det är olika snabba förlopp. Och så att de utvecklas över tid så blir det lätt. Och sen har man typiska förändringar i de här två stora leder som där kotpelaren och bäckenet går ihop.
Mm.
Och det blir en sacroiliit heter det.
Okay.
Och det kan man se väldigt tydligt. Men det här har ju förändrats över tid så det blir lättare att ta. Sen finns det blodprover och andra. Det, om jag nu kommer ihåg rätt från mina studier så har man sådana här HLA B27-markörer. Får man det så skulle man misstänka det här direkt. Man ska kolla med din släkten i övrigt. Så att det här först...
Brorsan har det.
Ja, just det.
Så det är många killar som får det också, om jag har förstått det rätt.
Men går du på medicinering nu då? Eller bara...
Nej, nu, det tog mig 23 år ungefär innan jag blev av med smärtan.
Ja.
Så nu får det väldigt, jag fick här i veckan, fick jag lite grann och burit tunga grejer. Då.
Ja.
Jag håller på att göra en altan hemma då.
Ja.
Men annars så mår jag fantastiskt bra idag. Kan spela paddel, kan springa som jag inte kunde den här tiden då.
Nej.
Men det tog 23 år för det växer ju uppåt då.
Ja.
För det har stelnat sen då.
Ja.
Så nu, den där det sätter sig på mig just nu, det är mina ögon.
Ja.
Om det är knallor så får jag droppar i 35 dagar.
Ja.
Irit.
Ja, det är alltså, it betyder inflammation av iris. Ja.
Hemska ser de ut och sicken smärta jag får.
Ja.
Får du det tack vare att...
Det har
går det ihop?
Ja, det blir en inflammation, en ospecifik inflammation kan man säga. Av andra kroppsdelar också. Så, och det här är också, det ingår som jag pratade om triader förut vad det gäller akuta skador. Det finns många systemsjukdomar som går med väldigt liksom med olika engagemang med leder, ögon, njure och såna här saker. Så att det så där, det vet vi. Mm. Det du ska göra nu är ju att, alltså det som ska förhindra från att du ska bli så här är ju fysisk aktivitet i alla fall. Det, och i synnerhet rörelse. Det är mycket viktigare för dig än för andra. Annars kommer du bli väldigt stel.
Men det var det som var så roligt. För när jag, ursäkta när lyssnarna, vi går in på detta. Men det var det som var så roligt. För alla läkarna kom till och sa, du har bäste. Och du måste röra på dig. Jättemåleriet är bra, för jag rör på mig. Och det är ju bra här uppe. Mm. Men jag hade ju sådana smärtor nere i benen. Så när jag rörde på mig, då blev jag sämre. Men det var under den här fasen i typ 15 års tid. Nu, bästa som finns, det är att röra på sig. Då mår jag ju som bäst nu då. Men nu har jag ju inga smärtor nere i benen heller då. Så,
men om man skulle för bara liksom backa bandet. För någon som söker, får ont vid det börjar till exempel vid en fotbollsmatch eller någonting som första. Det är, och den har den symptombilden som du har. Och så säger man, det är ju inte 1 på 100 av dem som har ont som har bättre. Med den symptomatologin. Men du hade det.
Jag hade det.
Vad förtäljer ju inte historien om du inte haft en seninflammationer och sånt där också. Det kan du mycket väl ha haft. Ja.
Så ni där ute, nu har ni oftast pojkar. Och min dotter, hon är 17. Jag gick faktiskt, hon ont i ryggen. Så jag gjorde en utredning på det om hon hade bäst. För då kunde vi utesluta det.
Ja.
Och det hade hon inte då.
Nej.
Så det blev jag jätteglad för.
Ja. Och där ser man vikten åt. Vi kommer tillbaka till det här med kontinuitet i vården. Och man kan gå till... Det är det man vill ha. För att hitta sånt här så ska man, då kan man ju prata med om släktingar och man får en mycket större insyn i patientens problematik.
Därför ska vi ha en riktig husdoktor.
Ja, precis.
Och söker efter det. Så är det någon där ute som vet någon så ring mig.
Ja.
du har ju jobbat då hela hösten här nu med covid-patienter då?
Ja, i synnerhet våren än mest.
Mest våren?
Förra året alltså. Ja. Jag hoppade ju av Let's Dance.
Ja.
Ja, det stämmer det.
Ja, precis. Det var ju surt som fan, tyckte jag. Men, och det var lite nästan roligt. Jag fick ju det där någon gång i början av Let's Dance då. Covid alltså. Jag fick ju, jag blev ju sjuk.
Vilken månad är det nu?
Vi är mars 2020.
Ja.
Början på mars 2020. Och sen så gick det där över. Jag hade feber på kvällarna i 10 dagar. Och liksom sveda i fettet. Så här, alltså, konstiga neurologiska, jag känner ju själv att det kallas för hyperalgesi, att istället för ett känsel så här så gör det ont.
Ja, just det. Ja.
Och det är knepigt. Men jag tyckte det liksom att och sen så blossade sen drog första vågen igång. Och eftersom jag sysslar ju inte med någonting annat än just intensivvård av de sämsta, så ville de ju att jag skulle liksom, då hade jag fått känslighet till hela februari, mars, april, maj, 4. Jag hade ju 1000 timmar övertidsinnestående. Så jag tänkte ta ut dem och jag har fått godkänt och allting var klart. Och, så var det erbjuden med Let's Dance och så körde jag det. Men sen så gick det liksom, sen så fick vi liksom 3 gånger så många intensivvårdspatienter. Alltså en ökning med 300%. Och då räcker inte personalen till. Så de ringde mig och jag första samtalet så tog jag bara bort. Och sen gick det 5 dagar så ringde de igen. Och sa att du måste komma hit. Nej, men jag har annat att göra. Sen 3:e gången så sa alltså min chef då, sa att du bör nog komma hit. Snart så blir det samhällsfarligt det här. Och då tvingar vi dig. Och då tänkte jag att nej, vad fan, jag kliver av. Jag måste, det går inte att försvara längre. Jag är bättre på att liksom läka folk än att dansa så.
Men hur kändes det då? Kanske inte lika viktigt som det andra, men nej, men dansa med det. Kände du att du var på E, att du hade, att du hade kunnat gå vidare liksom?
Ja, precis. Fan, jag har ju 3 SM-guld i dans, skulle jag
säga. Jaha, inte en jävla aning. Vilken typ av dans
då? Du har varit landslagschef också.
Ja, det är rock'n'roll, bugg och gitarr.
Åh herrejävlar, jag har inte en susning.
Ja, så att jag kan ju klappa i takt liksom, så. Så att,
det kan du inte glädja.
Det kan jag fortfarande.
Nej, men så det funkar ju. Så då tänkte jag, men så jag tänkte att klart jag är liksom 62, så att man är, det är ju man tävlar mot någon som är 25. Det är klart det går inte, men jag tänkte att jag hade nog fan, jag kunde lite tricks och lite akrobatik sån här saker. Men vi kom inte så långt, utan jag var tvungen att någonstans fick jag. Så det har varit surt.
Du kommer tillbaka säkert något år där.
Ja. Men hur är du som person när det gäller, typ, eftersom du kan mycket om läkeriet och detta. Men om du får ont någonstans
Och ni känner, jävlar vad jag var sånt här. Söker du, eller?
Nej, jag
kollar du det direkt då? Eller
nej, aldrig,
du
aldrig.
Biter ihop och skiter i det bara?
Jag biter ihop och skiter i det. Ja, ja. Jag har inte varit sjukskriven en vecka hela mitt liv, tror jag.
Nej.
Men det gäller att ha lite tur också.
Ja, jo, lite tur, men jag skulle sagt det. Men det är inte bara tur, skulle jag sagt det. Men det är väl hur man lever och så också, antar jag.
Ja, det är en kombination av olika faktorer.
Så är det. Men när vi var inne på covid, kan du bara berätta lite grann, hur jävligt var det? Eller är det?
Alltså, det, grejen är ju, det luriga är ju att man blir först dålig och sen lite bättre. Och sen så kommer man in en andra seans, eller man säger, när man blir sämre. Och då blir, det som skiljer är att man blir... medelvårdtiden för en vanlig intensivvårdspatient som kommer i respirator i kanske 2-3 dygn i respirator, sen blir man bättre. Och en respirator gör nämligen det att man blåser in syre och köper tid så att man hinner läka vid sitt tillstånd vad man nu har.
Okay.
Till exempel lunginflammation, och då köper man tid för det där. Men när man får covid-lunginflammation, då blir det medelvårdtiden kanske 8-10 dagar i respirator. Därför lungorna blir, ifrån att vara fluffiga och såna här alveolerna, lungblåsorna, är väldigt fina, så blir det som köttig gegga, som ost. Och då blir det liksom bara klägg i det hela. Och det tar mycket längre tid att hämta sig från den inflammationen än från en vanlig lunginflammation.
Mm.
Det är det som är det problemet med, och då kommer man ju, det tar längre, hela sjukdomsförloppet blir långsammare. Och grejen är ju inte, det är inte farliga, inte infektionen man får av covid, utan det är kroppens reaktion på infektionen. Vi tar i för mycket.
Vadå?
Immunsystemet reagerar för kraftigt. Aha. Och det blir superinflammation, kan man säga.
Okej.
Och då blir det, och det är det som ska stoppas. Det är därför det funkar med kortison på de sämsta patienterna till exempel.
Aha, okej. Okay. Mm. Så det slår tillbaka det lite grann då. Men det visste man inte i början.
Nej, det visste man inte.
Nej, är det därför vi räddar fler idag också då?
Bland annat. Det finns lite några andra saker också.
Det där med att ligga på mage och sånt. Jag har hört något.
Ja, det är precis. Och det, pröva att vända någon som är totalt medvetslös. Alltså, och du ska tänka på allting. Och så har de en tub i halsen. Och det måste vara minst 6 personer.
Ja.
Så det går åt folk, och man kan ju inte ligga hur länge som helst. Man knycklar till öronen eller snoppen eller brösten, eller nu ligger en slang och drar eller den här hoppar. Om tuben som går till respiratorn hoppar ur när du ligger i magläge, då är det bråttom.
Okay.
Och väger du då 120 kilo och du har varit överviktig och äldre, för att man är mer benägen att få den här sjukdomen då fan alltså, då dör man. Då hinner vi inte. Så det är på riktigt. Så det är inte bara att, så att det är de som jobbar på intensivvården. Nu talar jag egen sak, men jag brukar ju säga det, att det finns ingen jävla gud på intensivvården. Men änglar, det finns det.
Ja, det är så.
Mm.
Vad tycker du om de här foliehattarna som är ute och demonstrerar mot coviden?
Ja, alltså den sista idioten är inte född än. Så att,
nej,
om det tycker jag inte.
Nej. Det räcker så, eller?
Ja.
Vad sa du nu för någonting?
Ja, men de har ju varit ute och demonstrerat folk mot covid.
Ja, mot covid.
Mot covid.
Var det nu Brasilien, eller vilket land var det som förnekade att det fanns?
Det har jag läst någonstans.
Ja, någonstans i Sydamerika. Ja. Vi har inga fall, bara.
Men de här som du sa nu, som demonstrerar, vad är det de demonstrerar mot?
Att samhället gör restriktioner överhuvudtaget, utan släppa, lev som vanligt.
Ja.
Det finns de tycker att det ska inte, det är ingen fara.
Nej.
Men alltså, lever de med verkligheten de gör?
Nej, men för att sätta det i perspektiv, alltså, så på under, i USA har det dött 5 gånger så många människor som det gjorde under Vietnamkriget.
Mm.
Hittills. Det är 250 000 och 50 000 eller 55 000 dog i Vietnamkriget. Och det här är alltså det gånger 5 hittills.
Har de upp ändå mer nu? Eller?
Ja, säkert. Ja. Säkert. Jag har inte den dagens siffra.
Nej, men det är nog ganska mycket. Hur är det med kärleken?
Fint, ser du.
Kan inte du berätta för oss? Hur träffades ni?
Ja, vi...
Alla bör ju veta om vem du är ihop med, kan vi väl säga nu då. Eller sambo med nu till och med.
Mm.
Våran kära Lotta Engberg.
Ja,
henne ska du vara snäll mot nu.
Ja, det är ständigt.
Ja. Vi tycker väldigt mycket om henne.
Ja, det har jag förstått. Mm. Ja, då är vi flera.
Ja, vad bra. Hur träffades ni?
Ja, alltså, hon hade väl tråkigt. Hon avslutade någon intervju med Det var hon gjorde någon, jag kommer inte ihåg för jag var inte inblandad då, men hon gjorde någon ganska lång intervju med Aftonbladet eller Expressen tror jag. Och så frågade de hur det var, samma fråga, hur var det med kärleken? Det är väl bra, sa hon. Hon hade varit singel i 5 år eller 5,5 eller någonting. Ja, men är det ingen som är intressant? Ja, men jag trivs bra, jag har mina 2 döttrar och barnbarn och jag är nöjd med livet. Mm. Men om doktor Mikael ringer så skulle det vara kul.
Så hon säger.
Ja,
så hon det så. Ja.
Och det gjorde jag ju inte, det visste ju inte jag. Utan då, och så gick det en månad och jag, så skickade hon ett sms. Då har hon fått tag i telefonnumret. Och så, det här måste ha varit i januari 20. Och sen så, då sa hon, jag ber om ursäkt. Så här. Och då svarade inte jag på det. Utan jag tänkte att, ja okej, ursäkten är accepteras. Det var väl ingen mer med det.
Liksom, och sen, fattar så, du inte?
Sen hörde hon av sig igen och... Och då var det val på skott. Var det inte skott då? Det måste ha varit 29 februari. Jag var jour och var på sjukhuset. Och då kom det och då sa hon, skojade och sa att skrev att det här är enda gången som en kvinna får fria är ju på skottdagen tydligen. Om man tackar nej då så ska man den som är tillfrågad köpa en sidenblus. Det är någonting som, det här är någon, jag vet inte, jag har någon tradition från Götet, inte fan vet jag.
Nej, inte faller tal alltså.
Nej, men i alla fall, och så där. Och då hörde hon av sig. Och sen hade vi kontakt 23:55, kommer jag ihåg att jag skrev, fortfarande ogift skrev jag. Den 29 februari. Och sen så därefter så börjar vi, sen så efter då har vi smsat 100 gånger så ställde jag en fråga till henne. Är det inte så att man kan prata i de här också? Och då de här.
Ja, telefonerna.
Ja. Och då kom vi på det, det kunde man ju. Sen, du ser, nu är det någon som vill prata.
Ja, ja. Det är min dotter.
Ja,
är det.
Mm. Ja, och så då började vi samtala. Och så vi pratade nästan varje kväll under hela mars, april, maj. Jag måste ha ringt många hundratals timmar.
Ja. Men hur var första samtalet?
Hon var nog väldigt nervös. Ja. Jag vet inte, jag höll på att varva ner efter ett hjärtstillestånd på den där dagen. Så att jag var rätt cool liksom, så där just då. Mm. Jag tänkte att det här är ju bara en tramsgrej. Det är en tidningsank, någon skriver någonting. Och jag tog det som en vänlig komplimang och någon säger något. Han verkar ju se väl trevlig ut och det är väl trevligt. Så att jag blir sur, jag absolut inte. Utan det var väl en vänlig gest och en grej man säger. Så tänkt, så jag tog det inte som det var seriöst.
Nej.
Men sen så när det var som det var, sen så pratade vi och pratade.
Mm. När såg det klick för dig då?
Ja, det var ju efter, det var nog efter vi träffades. Och det var nog 5 juni. Så då frågade,
min födelsedag?
Ja, jag fyllde den 3:e då. Så att jag skulle, men det vart inte, kommer jag inte ihåg hur det var.
Göteborg fyller 4:e.
Jaha. Så att så hade vi en väldigt trevlig kväll. Men det var ju lite speciellt alltså, för att jag åkte ju dit från, jag åkte tog bilen och åkte hem till henne.
Mm. Ifrån
Hallstahammar där jag bodde då.
Aha, okay.
Och åkte till Göteborg liksom, och sen då.
Det är liksom tjusningen, ja, det händer, ja, bara fan tänkte, som helst
då. Ja, och då tänkte jag igen på det med, för att knyta ihop säcken lite grann om att leva i nuet. Vad är det värsta som kan hända? Ja, hon tycker att jag har andedräkt som en bäverhon eller att hon tycker att jag är ful eller dum eller vi blir inte, ja då får jag väl åka därifrån eller sova i bilen.
Ja.
Det är det värsta, alltså principiellt sett.
Ja.
Men det bästa som kan hända kan ju vara mycket bättre.
Mm.
Och så då tänkte jag att, ja men varför inte? Jag har ju ingen att ta hänsyn till. Och jag är ledig. Jag var ledig sådär. Så vad då?
Mm.
Så tänkte jag.
Ja, gott. Mm. Gott tänkande.
Ja, jag gillar det.
Positivt. Fy fan, underbart.
Men vad hon bodde i, vad heter det?
Olofstorp.
Exakt. Men nu bor ni i Mölnlycke.
I Mölnlycke, ja. Ja.
Och sambos nu då, eller?
Ja, just det. Benareby.
Benareby känner jag igen, men jag kan inte placera det. Men...
Nej, inte riktigt.
Det ligger lite längre inåt landet.
Ja.
Och lite utanför Mölnlycke, ganska nära. Okay. Bara 4-5 kilometer.
Ja. Hon har väl sin hund, va?
Ja.
Ja.
Alice,
ja. Hon gillar ju ut och gå med den.
Ja.
Mm. Sen, vad är det? En liten skit eller en stor jävel?
En golden retriever.
Ja, ja.
värld. Men hon har ju följt upp med Bingolotto också.
Ja, och Lotta på Liseberg blir väl av också.
Ja, det blir det.
Det tror jag. Men, ja. Det är jag alldeles övertygad om att det blir.
Ja.
Men det som inte är klarlagt är ju liksom formerna, hur de gör med öppenhet och med publik och sånt, det vet jag inget om. Det tror jag inte, och det är inte så att jag inte får säga, utan jag tror inte man vet.
Nej, man vet ju inte. Det är väl, nu är det väl fram till 3 maj först, va?
Ja, precis.
Så de har bestämt och sen vet de ju inte alls.
Så att, men själva, de körde ju förra året och det vart ju okej. Okay. Många av de här produktionerna, inklusive Let's Dance och Mellor och Masked Singer som nu, för det är ju senare, men ändå blir ju hyfsade ändå, man anpassar sig på något sätt.
Vi pratar om Masked Singer på vägen hit och
det är ju min favorit.
om inte du går, är mask då
nej jag är inte någon mask.
Eller?
Nej, jag kan inte sjunga så. Men det har inte stoppat mig.
Nej. Och det är helst om du skulle vara med din dotter också då.
Ja, fan vet du. Ja.
Men om du skulle få ett erbjudande att vara med i ett sångprogram, alltså att du ska, som inte kan sjunga ska sjunga ihop med någon som kan sjunga.
Nej, sådana erbjudanden har nog dykt upp, men jag tackar vänligt men bestämt nej.
Okay.
Mm. Får du mycket erbjudanden?
Ja.
Du får det.
Nu tänkte du vilket...
Nej, nu tänkte inte jag kvinnor nu, utan jag tänkte tv-program.
Vi kör, apropå, vi var ju med i Strömstedts då.
Okej.
Så nu har jag sjungit duett med Niklas Strömstedts Hönan Agda.
Asså?
Jag tyckte det var skitkul. Den kom inte med av något oförklarligt
skäl. Det var ju synd, det här var kul att höra.
Bort.
Om du skulle...
Hur ska man tolka det?
Men jag tyckte, han är ju jävligt kul att spela med, så han är ju så duktig. Men jag kan ju klinka på gitarr liksom och sjunga. Så.
Ja. Jag la ut en grej på vårt Instagram. Jag och den heter Glenn Hysén - Micke Måland där.
Ja.
Och la ut på det här händelser och så filmade jag Ullevi fram och tillbaka dagen efter vi hade slått AIK. Och så tog jag den låten The Winner Takes It All, Mabba.
Ja.
Och så taggade jag in Niklas Strömstedt där. Han har sett det, men han svarar inte.
Han är ju bra att lova AIK-are.
Det är kul att retas lite.
Ja, men det är så det ska vara. Måste ju fan kunna sköja lite.
Ja,
det är ju inget illa ment.
Kollar du mycket idrott idag?
Ja, hyfsat. Det gör jag. Sådär. Inte så mycket hockey, utan då måste det vara VM-turneringar och sånt för att det ska, intresset ska väckas.
Samma.
Jag har varit idrottsintresserad hela mitt liv. Så
Rör sig bra för folkhälsan?
Ja, enormt. Det är det bästa. Fysisk inaktivitet är ju av ondo. Och om man ska göra ett... Det finns någonting som ni tror man inte kan köpa. Vad är det man inte kan köpa för pengar?
Man kan inte köpa för pengar.
Vad är det du inte kan spänga roll?
Ja, det finns ju ett uttryck.
Jag säger evigt liv då naturligtvis.
Ja, och du har rätt. Men vad består det av då? Tid. Du kan inte köpa tid. Men det kan du. Om du jämför medellivslängden på en otränad person. Vi behöver inte ens dra starten vid 0 år utan vid 40 år.
Mm.
Och sen har du en som aldrig gör någonting överhuvudtaget. Så kommer den, om man jämför den med en person som börjar vid 40 år och tränar 30 minuter tre gånger pulshöjande är det. Mm. Inte ut och gå med någon jävla chihuahua med stegling på 3 mikrometer liksom så här. Utan ja, men det, när jag rensade rabatter så är det träning. Nej, det är det inte.
Vi ska pumpa lite.
Ja, du måste höja liksom pulsen.
Då får bara ställa en snabb fråga där. Är det väldigt bra med intervallövningar då?
Det är en bra grej. Ja. Det är en bra grej, i synnerhet om du vill höja på kort tid höja din prestationsförmåga.
Okay.
Men vad det gäller folkhälsoeffekterna så vill du ha en pulshöjning över tid.
Ja.
Men det är ju när man kör intervallträning så får du en högre puls, men den går ju inte ner till 60 innan nästa, utan då har du ju 160, beror på hur gammal man är med maxpuls och sånt där. Men du kanske kommer upp på 170-180 och sen ner på 120. Men om du ligger stadigt på 140 eller 120 räcker.
Mm.
3 sådana tillfällen per vecka. Då kommer varje in, och så då lever du 12 år längre i medelstal.
Okay.
Så för varje timme du tränar så kommer du leva 2 timmar längre.
Ja, det är jävligt kul att höra.
Det är ja. Liksom bara sett i perspektiv. Alltså medellivslängden för män kanske liksom 81 och 85 för kvinnor, eller plus minus beroende på vilket land sånt där. Men och om det är fullständigt softpotatis inte, så blir det liksom 70, 71, 72 beroende på andra sjukdomar. Men ja. För att göra det enkelt. Mm. Så man kan köpa tid genom att fysisk aktivitet. Så att det är väldigt bra.
Och pulshöjande då.
Ja. Ja. Och inte nog med detta. Du kommer också höja kvaliteten på det liv du har. Exakt. För många har ju inte fattat det där. De tror att målet är att leva så länge som möjligt. Men innehållet är piss.
Ja,
och det är ju ingenting, utan det är ju vad du fyller det med.
Mm. Det är sant.
Ja. Så att det finns...
Och allting smakar så mycket bättre när man har tränat. Ja. Maten blir godare, drycken blir godare.
Ja, absolut.
Jag håller med dig. Öl i själva bastun. Jag tar den ju hellre efteråt. Mm. Eller gärna innan också. Men i bastun blir den gömmen. Mm. Om man inte dricker snabbt.
Ja, men det går ju fort och drar i sig en sån.
Ja, det är sant. Ja. Men det är alltså man njuter med då. Ja. De har varit duktiga också lite grann.
Ja. Ja, man får bekräftelse på många nivåer.
Ja. När ska du in i sjukvården igen då? Efter boken?
Det får jag se. De har frågat om jag ska ta extra jourer och sånt där. Och nu måste jag liksom... jag har ju jobbat 2500 jourer. Det är 7,5 år kontinuerligt utan en, alltså på sjukhus. Mm. Dygnet runt i 7,5 år utan att komma hem. Det är utöver den vanliga fulltiden. Så att det är 2500 jourer. Så att jag har redan gjort så fruktansvärt mycket arbete. Det är som jag skulle pensionera mig långt efter 70.
Men vet du vad, du borde utbilda andra läkare och lyssna på oss patienter då?
Ja, jag försöker utbilda eller underlätta för patienterna nu först. Och så får läkarna ta hand om sig själva.
Ja, helt rätt. Ja. Efter den här låten som kommer. Nej, Glenn! Vet du vad?
Vad är det nu?
Efter den här låten, du får ta fram pappret med vinnaren också i tävlingen.
Okej. Jag fixar det.
Det har vi ju glömt.
Ligger
det
någonstans.
Ja. Så kommer vi, Glenn, avsluta med lite härliga historier också.
Fem på morgonen i York City går en man i en sliten gammal hatt. Sveper rocken kring den tunna kroppen, huttrar till, det har varit kallt i natt. Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko, vandrar vidare men utan framtidstro. Fem på morgonen i Hallonbergen står en kvinna med gråten i sin hals. Tittar håglöst in i morgonsolen. Hon är trött, hon har inte sovit alls. Två av 5 miljarder människor på vårt klot, men mot deras ångest finns det ingen bot. För de är ledsna för att de inte är från Göteborg. De kan inte se hur Gustav Adolf pekar på sitt torg. Det är inget fel på att vara etiop, men inte riktigt rätt ändå, det vet de allihop. Krampar när de får en mindre syn av hur vi som är från Götet tar en öl på Avenyn. En fotbollskille får sitt genombrott och snackar proffskontakt med 5 italienska klubbar. Ändå känner han att tåget har gått. En annan gubbe med en ollontusing och en latex-tjuva skriker Tommy och röver gubbar, men det ger honom inte nåt. Samma tomma blick och tårar salta små. Om man frågar säger båda samma sak. De är ledsna för att de inte är från Göteborg. De kan inte buss på Schappans torg. Det är inget fel på att vara från Mölndalsbro, men 14 stopp med fyran, så det är mer än man kan tro.
Och de gråter så det krampar när de får en mindre syn av vi som är från Götet. Har vi som är från Götet.
Jaha, då har vi alltså ett nummer här. 33.
33.
Yes. Då och det är Thomas Eriksson.
Ja.
Det känner jag en gubbe som heter. Ja, det är ju han för fan.
Ja, det är så. Ja.
Thomas, herregud, jag har inte träffat han på länge.
Grattis Thomas.
Ja, härligt.
15 maj, Alcapulco. 11-14, 3 timmar paddel. Det är ju bra pulshöjande.
Absolut, ja. Perfekt. Ja.
Så kommer du också leva ett år extra Thomas efter den dagen. För du sa 1 timme rörlighet så blir 2 timmar längre.
Ja, typ så.
Ja. Varsågod Glenn.
Ja, ska vi avsluta med lite goa då här. Ja, jag ska se här bara vilken som är. Eftersom du är här nu och du får liksom lära dig lite i Göteborgstrakten här nu.
Ja.
Vad sa kannibalen till Göteborg igen?
Det vet jag inte.
Är du god eller? Jag har köpt en ny jättebra hörapparat. Jaha, vad kostar den då? På Lens?
Vi har ju lite sådana här journalgrodor så när man skriver fel. Så det kan bli lite lustigt. Som jag kan väl dra, skulle jag kunna dra. Den där det stod så här i journalen. Sköts av maken i hemmet. Som är militär.
Ja, det är en bra grej.
Ja, det var ju bra. Har du någon egen då?
Ja, jag vet inte, jag kanske har tagit den förut. Men...
Du har tagit alla dessa innan kan jag säga.
Ja, ja, jag tror inte det, men den här kanske har varit med. Men varför fick skelettspecialisten sparken från jobbet?
Jag vet inte.
Han runkar på jobbet.
Skelettspecialisten?
Han runkar på jobbet?
Ja.
Ja, röntga alltså.
Alltså han runkar.
Man får runken. Göta borska blir det ju så.
Ja. Runken, det var det låter som en kille. Ja.
Ja, just det, runken, var inte det den filmen?
Kille, det var någon kille i någon film med Björn Skifs.
Ja, exakt, exakt. Runken. Vad fan hette den?
Strul.
Strul, ja. Ja, just det, vad hette, just det, han bögen på Sparmabanken. Vet du varför han fick sparken?
Nej.
Han drack på jobbet.
Ja. Ja. Ja, det här blir,
ja. Ja, ja, ja. Hur skyddar sig bunden mot solen? Solskyddstraktor.
Solskyddstraktor.
Det är så dåligt. Vad står det på skylten när man går ut från spermabanken?
Väl, kommer tillbaka. Nej, jag vet inte.
Tack för att du kom.
Tack för att du kom. Ja, just det.
Nej, nu, har några
varför kliar sig Darth Vader? Varför kliar han sig i röven?
Inte en aning.
Fan har mask.
Ja.
Ja, det, ja.
Ja, det är ju många barn som har vet du den masken.
Springmask.
Springmask, ja. Varför får de det för?
Ja, det är en smitta att man plockar upp på fritids eller något sånt där. Det är ganska vanligt förekommande.
Det är därför han kliar sig i röven. Så. Mm.
Men du, det här är hört i en fiskebutik i Göteborg. Tjena, tar ni kort här? Nej, bara långa.
Ah, det är så dåligt. Det är så dåligt.
Och det är kort alltså. Ja, ja, det är bara långa.
Ja, ja, ja.
Det är bra.
Ja. Vad gör man långa av då?
Ja, en fisk.
Du vet ju vad man är långa, ja. Lutfisk.
Ja.
Det är väl långa väl?
Ja, det tror jag.
Ja. Torkar man den och sen så...
Den kan ju vara kort också.
Tar man upp den på julafton.
Mm.
Dr. Mikael,
ja.
Tack så jättemycket.
Ja, tack, underbart.
Tack själv, trevligt att vara här.
Och ni där ute nu, vi syns nästa vecka.
Det gör vi.
Ha
det
så gött. Gött.
Aj, aj, aj.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.